Hallå och varmt välkomna till det 41:a avsnittet av 150 kilo podcast. Som vanligt med mig Joakim Falk och Magnus Sigler. Jag sitter för, ja, det var typ precis när jag hade flyttat in som jag satt och hade den här utsikten. Jag sitter i mitt kök,
nice.
På Lidingö. Och det är väldigt vackert eftersom att det är soligt och härligt i Stockholm. Och jag känner att vi har mycket att prata om. Och det känns som att vi båda är taggade och vet vad vi håller på med för en gångs skull.
Ja, ja, det låter jävligt taggad. Jag gillar det. Det bara öser energi här genom hörlurarna. Det är nice.
Ja.
Det är nice. Ja, men vad händer då? Hur mår du? Hur känns det i kroppen?
Jag vet inte. Det är ju sommarkänslor eller vårkänslor, men det är så här, jag gillar ju, eller det känns som att det här lilla påsklovet man fick i några dagar här förra veckan var väldigt dels behövligt men också härligt. Det känns som att de har gått lite i kärlekens tecken för mig.
All right.
Och det har varit jävligt nice och jag har sett saker på andra sätt än vad jag gjort tidigare år och så här, tror jag. Men
vänta nu, vad menar du med kärlekens tecken?
Men det är det jag ska fortsätta prata om här. Men det är väl, våren är väl den tiden på året när man börjar bli mer kärleksfull kanske, eller få de här som så kallade vårkänslorna i kroppen. Och att jag känner att det är väl den, ja, men det är väl den typen av kärlek som jag alltid förespråkar. Att, ja, men likt de blommor och knoppar som brister och blir vackra på sommaren, så gör människor det också. Det blir varmare och varmare ute, skinnet blir mörkare och härligare och man tar av sig mer och mer kläder och man mår bättre helt enkelt. Livet blir lite enklare. Och man sprudlar av, alla människor sprudlar av de här vårkänslorna. Så att det är inte den här monogama höstkänslan som finns, utan det är kärlek överallt. Och det är härligt, det är väldigt intressant och det är skönt att se att det kom även i år.
Ja. Väntat nog. Så har vi någon tjej inblandad i det här, eller är det var är vi någonstans?
Kanske det, men det jag tror att det framförallt handlar om är väl, som jag har pratat om tidigare, så handlar det väl inte om att behöva leva med en person, utan att känna att man kan bli kär i många människor.
Mm. Jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Ja.
Apropå egentligen ingenting som har med den här sommarkänslan att göra, men jag har en kompis som var här från och hälsade på från Lund, eller hon firar påsk här med sin familj, och jag berättade om det som jag har berättat om förut i podden, om att jag har att jag inte säger nej till saker och bara vill vara där det händer och inte missa någonting. Mm. Och då, hon pluggade beteendevetenskap, och då satte hon väl någon form av liten amatörpsykoanalys på mig och sa att jag är, eller hon satte diagnosen FOMO på mig.
FOMO? Okej, vad betyder det?
Det är att jag har fear of missing out.
Okej.
Så det är alltså exakt vad det heter. Men jag tycker att det här är en väldigt bra diagnos. Jag tror att det här är väl någonting som hon och hennes vänner har hittat på. Men det är, tillsammans så tror jag att vi kan sprida det här. Och det kan bli en känd term.
Ja, men jag gillar ändå. Det passar ju bra in nu när man verkligen ska sätta diagnoser på allt och alla liksom, just med så här barn som får bokstavskombinationer.
Ja,
men grattis Jocke, nu har du fått din bokstavskombination. Hur känns det?
Ja, men det känns väl som att ADHD är så jävla 2008. Det är ju FOMO som är det nya svarta.
Oh yes, oh yes. Det är bra, det är bra.
Men nu tycker jag att vi släpper FOMO för ett litet tag och sen så drar vi igång det här.
Ja, men det gör vi. Cool. Jag kom att tänka på en grej häromdagen som jag känner det. Jag tror att du kanske kan känna igen dig här. Det är när jag var yngre, eller jag gick ju på tyska skolan. Och där så är det ju en uppdelning så att när man, från ettan till fyran på lågstadiet, som det kallas i svenska systemet, så är det grundskolan då i tyska systemet. Och från femman till trettonde klass så är det gymnasiet kallas det. Och vi som gick i grundskolan, eller när man gick i grundskolan då, så hade vi då skolgård som var lite högre upp på den stora skolgården, som gjorde att man lätt kunde tappa bollar som man lekte med på den, de äldres skolgård helt enkelt. Och det som hände en gång var att jag tappade en boll då och gick ner, och så var det då en som gick i trettonde klass som plockade upp den här bollen.
Hur gammal är man när man går i trettonde klass?
Då är man 18, 19 någonting.
Okay.
Så man går ju ett år till på tyska skolan av någon anledning. Men det som hände då var att han var väldigt snäll mot mig och jag plockade upp den här, och jag såg väldigt mycket upp till den här killen som då var en bra mycket äldre än vad jag var. Och jag såg honom som otroligt vuxen människa, verkligen så här påläst på något sätt, och vi började prata lite, och jag såg upp till honom som att så här, shit, den här, eller där kommer man, alltså det kändes ju såklart som en evighet tills man kommer komma dit, när man just så här går i mitt i skolan och man kommer aldrig bli klar med den här jävla skolan på något sätt, när man är lite när man går där i fyran och det är jobbigt med läxor och allt det där. Fan, den ångesten, jag bara tänker på, shit, man är över hela den skolperioden. Men ja, hela grejen var väl i alla fall att jag såg upp väldigt mycket till honom från någon form av underläge. Och jag såg honom som mycket vassare och mycket mer så här, någonting bättre på något sätt.
Och, men han var vuxen i dina ögon.
Ja, men precis, precis. Och jag menar, det här jag kopplade det här till då, för några veckor sedan så var vi på en byrå där de då, en kille då som vi träffade berättade för oss, eller han sa bara, men så här, det spelar typ ingen roll vad ni kan eller vad ni gör på Hyper, för att ni är ändå Hyper-elever. Och liksom så här, det känns som att vi på Hyper Island tillskrivs någon form av så här magisk så här wizard, digital wizardry grej, att vi kan liksom, vi kan så mycket magiska saker på något sätt. Och det känner jag också igen. Innan jag själv gick på Hyper så var det ju verkligen så här, de som går på Hyper, de kan sin skit liksom. Och nu vet jag inte, det är klart att så här, nu när jag går på Hyper så kan det ju kännas lite så här, lite som den där, jag vet inte besvikelsen, men man blir kanske lite förblindad av ens egna, eller jag blir i alla fall lite förblindad av vad man kan och vad man har kommit till och vad man är någonstans nu.
Men du tycker inte att du, eller du känner inte att du har helt, att de har helt rätt att tillskriva dig alla egenskaper som de gör, eller hur känner du?
Nej, men det jag känner någonstans är att den tillskrivningen utgår ju lite från det här mystiska, magiska, eller så här, man vet inte riktigt vad som pågår där nere på Hyper Island. På den här ön.
Alltså men jag tror att jag vet ungefär vad du känner i alla fall. Det är väl lite den här grejen att man, men det gör väl alla människor, att när man är liten så tillskriver man sina föräldrar massa egenskaper, och sen så blir det konflikt när barnen växer upp och inser att deras föräldrar inte är de hjältar som man har tillskrivit dem att vara. Och de kanske inte alltid kan bidra med den tryggheten som man har tillskrivit dem som deras jobb att göra. På samma sätt så tillskrev i alla fall jag mig själv massa kunskaper eller insikter, tror jag, när jag var mindre. Att jag tyckte, eller jag tror att det är så att man ser man kan ju bara se saker utifrån sitt eget perspektiv. Och när jag var 18-19 så tyckte jag att jag är så jävla vuxen, Jag har koll på saker.
Mm.
Jag vet jag har knäckt hur världen fungerar. Det är bara vissa andra som inte, de som inte håller med mig har bara inte fattat grejen.
Ja.
Det är ju en väldigt naiv och barnslig tanke. Såklart vet jag ju idag. Men så här, så tänkte jag, och jag kände att så här, jag vet så väldigt mycket. När jag tittar på 18-åringar idag så ser jag att de fattar ingenting. Och när jag tittar på mig själv som 18-åring så inser jag att den där killen fattar ingenting.
Mm.
Och när jag så, idag är 22 år gammal och tycker att jag vet saker om världen, eller jag har upplevt mer känslor, jag har utvecklats sen jag var den där 18-åringen, så tycker jag ju att jag har utvecklats och vet mer. Men jag vet ju samtidigt då att om 3 år eller om 4 år så kommer jag sitta och titta tillbaka på den här 22-åringen som sitter på Lidingö och spelar in podcast och inser att den där killen, han fattar ju ingenting. Men och när jag, och sen så att jag vet att 5 år efter det, när jag är 30 och tittar tillbaka på det 25-åriga jaget, så vet jag att han förmodligen kommer tänka att ja, den där 25-åringen har ju mycket kvar att lära också. Och men det är ju den här insikten, tror jag. Insikten om att jag vet att jag inte är fullärd. Och att insikten om att, för den insikten hade jag inte när jag var 18, att det kommer att ändras. Utan idag så har jag, är ju den insikten rikare, att se att idag känns det som att jag kan allt. Men jag vet att jag kommer inse att jag förmodligen har fel många fler gånger än vad jag har rätt. Jag tror att den insikten är väldigt viktig när man vill fortsätta, eller som människa ska fortsätta utvecklas och söka efter svaren.
Liksom. Ja, men precis. Men där tror jag lite att vi kanske skiljer oss. För att jag känner lite som att jag kanske saknar, alltså så här, jag kan se fram, eller jag tänker ju att så här, om några år, då kommer jag ju verkligen, eller så här, när jag har gjort det här, eller när jag har jobbat där, eller när jag har gjort den här utbildningen, så kommer jag vara så mycket klokare liksom. Och sen, men att jag kanske jag kanske ser framåt mer utifrån det att så här, jag borde vara någonstans som jag kanske är för optimistisk mot var jag borde vara någonstans, sett bakåt liksom. När jag väl är där så känner jag inte att jag kanske har gått så långt som jag hade velat vara liksom. Men det är väl lite det jag känner att så här, när jag gick regiutbildningen exempelvis, så kändes det som att jag borde vara en färdig regissör på något sätt. Jag känner igen väldigt många skådespelarvänner som jag har som ser att så här, men när man har gått på Stockholms dramatiska högskola, då det är liksom nyckeln på något sätt till att vara en skådespelare, eller så här, då har man en framtid som skådespelare, vilket inte alls är fallet liksom.
Nej, precis.
Utan det är ju verkligen vad man gör utav det. Och att jag kanske känner att jag vill kunna köpa mig fram liksom erfarenheter och kunskaper som faktiskt måste komma av sig själv.
Men känner du inte att det är väldigt skönt då att de här byråerna eller den som du var på då tillskriver dig de här kunskaperna, även om du inte besitter dem? Så det de känner är väl att ni på Hyper Island vet hur hantverket fungerar och hur tänket i branschen ser ut. Och om de tillskriver er de kunskaperna, så har ni ju ett väldigt försprång. Om du känner att du inte besitter dem men ändå kan utveckla dem när du väl sitter på en byrå, då är du väl hemma. Då har du ju bara att vinna.
Ja, verkligen. Alltså, det är ju både det, men sen samtidigt så är det ju den så här rädslan för att man, alltså på förväntningar liksom, att det är de tror, eller så här, jag har ju aldrig hört talas om en hyperelev liksom egentligen som folk har varit så här, ja men gud, det där var ju bara en, eller så här, vilken keff hyper.
Men så är det väl lite för oss också, att man i våran utbildning och bransch, när vi kommer ut, så man lever ju sin skolas varumärke.
Mm.
Man måste vara så bra och ha den, för att få ha den stämpeln på sig att jag har gått den här utbildningen och nu vet ni vad ni får.
Mm.
Men det som är grejen och det som många av våra föreläsare säger är så här: kommer det en producent till er och säger, kan du göra det här? Säg ja. Och sen så löser du det i efterhand.
Ja. Jo, men det är det där jag känner lite så här, när jag är, jag skulle definitivt, när jag är uppåt och mår bra och är så här, ja men som i mina perioder liksom, så då är det klart som fan att jag skulle ta på mig vilket jobb som helst liksom, och bara säga ja, ja men det där kan jag, och så löser man det liksom på vägen. Men det är just när man inte är där uppe som det känns läskigt att ta på sig saker som man inte liksom vet om man kommer klara av eller hantera liksom. Men det är ju en sån rädsla liksom som, ja, vi kommer att prata mer om det sen, så att vi kan hålla det tills dess helt enkelt.
Ja, mitt tips är i alla fall, fake it until you make it. Jag har ju varit, som jag sa, ute, eller nej, det kanske jag inte sa, men jag har i alla fall varit ute under påsken väldigt mycket och gott och liksom, men jag har haft de här vårkänslorna i kroppen och velat ha intrycken.
Mm-hmm.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, verkligen.
Att jag har sökt mig ut även om jag inte har haft något mål att gå till.
Ah.
Så jag har gått på en del promenader och både med andra och ensam. Och en av de grejerna som slog mig när jag gick, jag åkte in till stan, hade inget mål, jag bara gick till Humlegården. Mm-hmm. Och skulle lägga mig på gräset där, tänkte jag. Och jag gick och lyssnade på podcast och var allmänt bara slapp och härlig och tog in saker liksom.
Mm.
Och det var väldigt, väldigt skönt. Men någonting som hände då var väldigt speciellt. Eller jag vet inte, jag tänkte att det kan vara intressant att prata om, jag vet inte. Men att jag såg en tjej från förr i mitt liv, alltså för länge sedan.
Okay.
En tjej som jag dejtade ett tag, som var den första som krossade mig.
Oj.
Och
okay.
Det här var väldigt speciellt, eftersom att jag visste inte att hon var i Sverige, för att hon bor egentligen utomlands nu.
Mm-hmm.
Och jag såg henne och det kändes speciellt, för att jag kände ingenting inför det. Förut, alltså, och det kontra att jag tänkte på hur mycket det som hände betydde för mig när det skedde.
Okay.
Förstår du?
Ja, att jo. Ja.
Det fanns en så stor laddning och det var hårt för mig under lång tid för 4 år sedan.
Mm.
Men nu så var det ingenting.
Hmm.
Och okay. att det inte var någonting är ju också en känsla. Eller det blir en känsla när du slår ingenting mot den här kraftiga känslan som var förr i tiden.
Ja, du förväntar dig liksom, eller det är lite som att du känner att det borde vara,
ja, men
jobbigt.
Det var ju som att när jag går där och tar in staden och solen och alla glada människor och den här podcasten jag lyssnar på. Och sen så får jag helt plötsligt ett helt annat intryck som spräcker den här bubblan. Men utan att förstöra eller tillföra någonting. Alltså det var någonting som fick min uppmärksamhet, men utan att tillföra eller förstöra något.
Men kändes det som att du, alltså, för det låter ju som att du har trängt undan känslor för...
Nej, men eller? Nej, inte så. Alltså jag kände ju bara att, eller det som var skönt var att så här, man tänker ju det ibland, att så här, tänk om det är så att jag inte har kommit över den här människan.
Ja.
Trots att det var så länge sedan. Det känns i mig själv som att jag har gjort det. Och det känns som att jag inte har några känslor kvar. Men det var väldigt skönt att få det bekräftat. Att det finns ingenting där längre.
Ja, alltså nu är jag ju lite sugen på att höra hur var du det här slutade på något sätt. Var, alltså bara för att få sätta det lite i kontext.
Det var, vi hade dejtat ett tag. Jag var liten och visste inte vad kärlek var och trodde att jag var kär, eller jag var väl det då. För mig så betydde det väldigt mycket i alla fall. Och till slut så sa hon att hon har träffat mig och en annan kille under ett tag och att hon valde honom istället. Och det var ju förödande såklart. Alltså hela, allting blev ju så jävla skevt. Men, och det tog lång tid för mig att våga lita på folk igen. Liksom. Och när man väl börjar göra det och börjar inse att det här kanske inte är hela världen. Det är inte värt att fortfarande lägga den här tiden och energin att tänka på henne. Så kan man ju också tro att det fortfarande finns något där om man skulle ses igen. Ja. Men det var skönt som sagt att inse att det inte var så.
Ja, ja verkligen. Men, eller för jag vet själv att jag, när jag har varit i den situationen där det liksom har mitt hjärta liksom har krossats. Nu har det inte varit riktigt så illa liksom, men att jag, det har varit en jobbig period liksom. Och att jag har väldigt lätt för att tränga undan sådana känslor och kanske inte riktigt bearbeta dem som jag borde, vilket liksom gör för mig i alla fall när jag ser den här tjejen ifrån förr, så är det någonting som spänns inom mig. Jag, alltså det kan vara olika liksom, att så här, det, antingen så är det som du säger att det inte berör mig, men jag kommer ju väldigt starkt ihåg en gång när det hade bara gått ett halvår kanske från att jag hade varit ihop med en tjej och träffade henne igen. Och det var helt sjukt. Jag var så, vi skulle bara fika och så, jag kommer ihåg, det var kanske den jobbigaste jävla stunden jag haft. Alltså det var så fruktansvärt hur det bara så här, jag skakade i princip. Jag var så nervös.
Men vad var det som hände då? Insåg du att du fortfarande ville ha henne, eller vad var det som,
nej,
vad var det som tog över liksom?
Jag vet, alltså det var det som tog över var nog bara så här känslan av att jag borde vara, eller så här, att jag inte är den jag var då för henne nu, eller liksom att jag har gått vidare men hon såg mig och jag såg henne från, alltså jag hade inte sett henne sen vi hade sagt farväl liksom, och vi hade knappt kommunicerat liksom, och så skulle man ses liksom, och det var sjukt jobbigt kommer jag bara ihåg. Jag kommer ihåg att jag bara gick på toaletten för att så här fly undan situationen och bara stod där och jag liksom skulle inte ens gå på toaletten. Jag var bara så här, vad är det som pågår? Det här är...
Gjorde du den här klassiska filmscenen, skvätta kallt vatten i ansiktet?
Nej. Eller nu när jag tänker på det, det är fan möjligt att det var så illa så att jag faktiskt gjorde det.
Klyschigt, värre.
Jo, men bara för att så här, göra någonting så här, bara bryta den här situationen. Men ja, nej, jag vet inte, det där kan nog, eller så här, jag tror att jag är, för min del i alla fall, så är jag är väldigt dålig på att hantera såna där mitt förflutna när det gäller relationer överlag. Jag är väldigt så här, jag stänger nog ganska väl ute såna känslor för att det inte ska ta över mig, vilket inte alls är bra liksom. Men just då blev det väldigt, väldigt tydligt för mig i alla fall.
Ja, men jag tror att jag är likadan, och det är därför att jag tror, eller det är därför jag är rädd för, eller var rädd för att det skulle finnas känslor kvar som ligger och bubblar där nere, fast jag tror att jag har kommit över henne. Men det var då skönt att få den bekräftelsen att trots att hon krossade mig så kom jag över det och jag är inte krossad längre, utan att jag är snarare härdad av det. Och det har varit en bra sak. Det har hänt och det har utvecklat mig. Och det har gjort mig till den jag är idag. Eller det är en del av det som har gjort mig till den jag är idag i alla fall.
Ja, jag har tänkt på det här med... jag har tänkt på det väldigt mycket nu på senaste tiden när jag har varit nere. Liksom med min, just när jag är uppe och nere så är jag ju väldigt... har jag väldigt olika sätt att förhålla mig till människor. Och jag som att så här, när jag...
Nu pratar du alltså nere psykiskt, inte att du är nere med the crowd och cool.
Nej. Ja, det har blivit ganska vedertaget för mig att prata om upp och nere när jag är psykiskt upp och nere. Men ja, precis, när jag är upp och nere psykiskt i de här vågorna utav min bipolaritet, där man är lite hypoman eller deprimerad eller vad man nu ska kalla det, utan att det behöver vara så extremt. Men så när jag är nere så är jag ju ofta så kan jag väldigt lätt dra mig undan väldigt mycket, till skillnad från när jag är uppe så är jag så extremt social, liksom. Jag drar mig till de sjukaste sammanhangen, liksom, att jag kan...
Då är du också en FOMO.
Ja, men verkligen. Jag är till högsta graden FOMO när jag är uppe. Men, att, ja, men det blir så pass extremt så att jag liksom kan prata med, ha liksom riktigt trevliga, långa diskussioner med främmande människor på tunnelbanan. Du vet, sådär psykopatvarning. Men vilket är en styrka som jag ser som när jag är där. Men samtidigt så blir det ju, som jag ser det, lite av en svaghet när jag är nere, att jag är rädd för att folk inte riktigt liksom ser mig på samma sätt när jag är nere. Att så här, jag är tillskriven att vara den här väldigt sociala människan som alltid pratar med alla. Och sen när jag är nere så är jag inte riktigt alls lika social. Och verkligen hitta på liksom ursäkter till mig för att inte umgås med mina liksom bästa vänner. Men det som jag tänk på lite är att den här podcasten har ju verkligen varit en sån här det har inte funnits möjligheten liksom att ha de här ursäkterna på något sätt, att jag har nu under liksom 41 veckor så har jag varje vecka pratat med dig i telefon i alla fall en timma liksom, och haft en otrolig kontinuerlig kontakt med dig.
Ja.
Och en sån här kontinuerlig kontakt har jag fan inte haft med någon annan vän någonsin liksom. Och jag menar, för jag har ju mycket bra vänner som jag liksom, som jag kan ha väldigt mycket kontakt med under perioder och sådär, men då är det ofta kopplat till att jag mår bra. Men här så har det verkligen varit så tydligt att jag hela så här, vi har inte kunnat bryta för att så här, eller jag har inte kunnat inte spela in med dig för att jag inte mår så himla bra.
Nej, precis. Jag har dragit dig ur sängen, eller vad man säger.
Ja, men precis.
Och tvingat dig att spela in ändå.
Ja, och det har varit jävligt bra. Och någonstans den tanken som slår mig är att det är lite av en del att bli vuxnare för mig. Det här är att behålla en kontinuitet. Och det jag menar någonstans är för att jag har haft väldigt lätt för att byta spår väldigt mycket. Fram till bara något år sedan så har jag i alla fall varit väldigt så här, jag har liksom hållit på med det ena och det andra och alltid bytt spår bara för att så här, men det här tycker jag inte om längre, eller det här är inte kul längre eller så vidare. Men att jag tror att en del utav att bli vuxnare för mig, så som jag ser det, är att ha den här konstanten. Och jag menar, förr i tiden kanske man, eller ja, nu för tiden också, men jag tror att ett gammaldags sätt att se på det här med att bli vuxnare är att man gifter sig, man skaffar barn, man har ett hus, och allt det där är ju just såna här konstanter, att man lär sig att ta itu med och faktiskt fullfölja saker och ting hela vägen ut på något sätt. Och jag tror inte att nu för tiden att man... Jag tror att kanske att det här med att skaffa barn och gifta sig och allt det där är nödvändigtvis så här nutidsoptimerade lösningar för de här konstanterna. Att det faktiskt finns andra sätt att leva och ha konstanter. Men just att jag tycker det är intressant att bara känna att så här, ja, men nu gör man saker för att så här, man tar sig igenom saker mer. Istället för att fly undan saker som jag känner att jag kan ha gjort mycket.
Jag är ju en... jag förstår precis vad du menar i det. Men jag tror att det är väl ganska vanligt även hos folk som inte är bipolära. Även om du ser det på en kanske mindre skala. Liksom. Att dina konstanter håller i att vara... Ja, men hålla kvar dina vänner och att kämpa emot dina nedgångar eller dina perioder av dina låga perioder liksom. Att du står emot det genom att ha mer vänner och ta tiden att våga träffa folk och att de ska också lära sig att förstå att det finns olika sidor av dig också. Jag tror att många andra människor som är från början... Du är ju en väldigt kaosig människa. Du har ju ett liv som jag, alltså som jag också avundar. Att du är så spontan och gör så jävla mycket roliga saker. Och åker iväg och bara vandrar i öknen. Det är fantastiskt att du kan göra en sån grej. Och jag förstår att man, när man lever ett sånt liv... Och det är, så är väl jag också ganska spontan av mig. Att det är då värt att ha mer konstanter. Men jag tror att för många människor som vill, eller som är konstanta människor, alltså som har, de har ett fast, de har gått en utbildning, de har ett fast jobb, de har en partner, eller de vill träffa en partner för att sen gifta sig för, alltså de har det här utstaket för sig. Jag tror att det är viktigt för sådana människor att skaffa sig lite mer kaos i vardagen.
Ja, jo.
Så jag tror att de kan lära sig av din maniska ådra att leva ett mer intressant liv, kanske. Jag känner att när jag läser mina segment här, eller det jag har, de punkterna jag har skrivit ner, så är det ju... Det handlar ju om att jag har gått runt i stan och insett saker. Ja. Och det är ju fint, kan man ju känna.
Du har varit lite mindful, med andra ord. Du har gått utanför dig själv på något sätt.
Verkligen. Och nu har jag ju gått en promenad till här. Jag gick runt Kungsholmen för... Ja, vad är det? Det är några dagar sedan nu. Men jag... Och en kompis gick runt Kungsholmen, och det är väl en mil.
Ja, Kungsholmen är så jävla mycket större än vad man tror.
Ja, men det var jävligt härligt, och det är så... Men det som slog mig är att det är så vackert. Alltså, vi satte oss vid stadshuset och tittade ut över Gamla stan och Slussen.
Mm-hmm.
Och jag insåg, vilket jag inser varje år, att Stockholm... Alltså, det slår mig varje år. Att Stockholm är... så jävla vackert på sommaren.
Ja.
Alltså det slog mig på samma sätt som det slår SL varje år att det blir vinter i Sverige. Alltså jag blev helt lamslagen av det. Och på samma sätt som SL under de första snöfallen blir totalt lamslagna. Och då tänkte jag tanken att så här, när vi satt där och tittade på tågen som gick från Slussen till till Gamla stan.
Mm-hmm.
Så tänkte jag att man kanske inte ska bli så... Alltså varje år så blir ju alla människor arga på SL för de aldrig lyckas hålla tiderna när snön kommer.
Ja.
Och man tänker alltid att ja, men det är klart att ni vet att det blir vinter i Sverige varje år. Mm. Men man kanske inte ska bli så arg och sur på SL. Eftersom att man, precis som jag, så blir SL också nykär och således förblindad av sommarstockholms skönhet liksom.
Ja.
Och när den första snön kommer så är det som att den här staden som jag älskar och som SL älskar har legat med någon annan. Och det gör en helt överrumplad och det drar in en i den här depressionen som vinterhalvåret är.
Så, ja. Men vad är det som händer då alltså när våren kommer och sommaren, om man nu tar den parallellen med relationen? Det är alltså någon som varit otrogen och nu...
Ja, men det är ju, då är det ju en, då har man ju lyckats under det här halvåret skaka av sig känslan av den här individen, och sen så kommer någon ny som man blir kär i igen.
Okej, det är ny alltså. Det är inte samma som man har förlåtit på.
Ja, jag tänker att eftersom på samma sätt som sommarstockholm ser kanske likadant ut eller ungefär likadant ut, så ser ju människor ungefär likadant ut. Alltså det är samma art av djur, men det är en annan individ. Alltså man vet inte vilka egenskaper det här, alltså 2014 års sommarstockholm kommer ge. Man vet inte om det kommer vara en berg-och-dalbana av liv, eller en lugn sommar i, ja, men i skärgården. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Att varje årstid eller varje ny sommar har olika egenskaper och saker i sitt sköte liksom.
Ja.
Precis som människor har olika egenskaper och olika sidor.
Men det här låter ju ganska hemskt på något sätt, som att man aldrig kommer kunna ha den här konstanten som vi pratade om med Stockholm, att man kommer aldrig kunna vara så här förlängt kär i stan någonsin. Så här.
Nej, men det kanske är det här som är vändpunkten då, tänker jag. Att om jag inser nu att den här, att för mig så blir ju Stockholm då en kvinna jag blir kär i.
Mm-hmm.
Och hon håller på nu att förföra mig, ja, med sin sol och sina uteserveringar och sin glada stämning.
Mm-hmm.
Det drar in mig och jag njuter av det här och jag inser att vi kommer ha en fantastisk tid tillsammans.
Ja.
Men jag vet också att om ungefär ett halvår så kommer hon vara otrogen mot mig. Och den här snöslaskiga vintern kommer komma och depressionen kommer ligga över mig. Men då kanske jag kan förhindra det och inse att jag kan dumpa Stockholm innan hon dumpar mig. Men jag vet inte riktigt hur det ska funka i praktiken.
Det låter så hemskt bara att dra den parallellen, så att du aldrig kommer kunna vara
det är väl
ingen, med den
här
kvinnan.
Det är väl inte hemskt, det är väl jättevacker parallell.
Jo, alltså själva inledningen är ju alltid vacker, men sen avslutet blir bara... Man vill ju kunna fortsätta ha en relation som bara är... Som man kan älska den här staden oavsett vad, liksom.
Jo, men så kan man ju tänka. Men eftersom att den här årscykeln i Stockholm i sig är en tragedi, så ska vi då ska du och jag nu här tillsammans lösa problemet genom att komma på hur jag kan dumpa Stockholm innan hon dumpar mig.
Ja, eller så får du är en sån polygam människa, så att du får acceptera att hon ligger med andra människor också.
Ja, men det... Ja, ja. Men då måste ju... Ja. Men då, det är lite svårt i den här metaforen, eftersom att det är en monogam metafor.
Okej. Okay. Ja, men du vill alltså komma på var du ska ta väg någonstans på vinterhalvåret.
Nej, men jag tänker ju dels så tänker jag att jag ska försöka att inte bli så lamslagen i år.
Mm-hmm.
När vintern väl kommer. Alltså att vi pratar om vintern nu känns ju helt absurt, eftersom att det är lång väg dit. Men
Men det här låter ju som att du inte riktigt kommer då kunna ge dig in i en relation då du litar på sommaren. Nu, alltså så här, för du vet nu att hon kommer att dumpa dig. Då känns det som att du inte riktigt kommer kunna så här, ha den här relationen fullt ut i sommar.
Jo, men nu, men där har du ju helt fel. Eftersom att jag vet att vårat förhållande är tidsbestämt, så kan jag göra det absolut bästa av den tiden vi har tillsammans. Och jag vet att vi kommer ha en fantastisk tid ihop. Men jag vet också att den kommer ta slut, vilket gör att jag kommer ta vara på varenda sekund av den här sommaren.
Ja, men fortfarande, jag gillar dock det här du tänker med att så här, istället för att du ska bli dumpad så ska du dumpa henne.
Alltså... Måste jag då flytta till Göteborg?
Nej. Varför av alla städer just i Göteborg? På vintern?
Ja, men till London då, eller till Barcelona. Måste jag flytta från Stockholm?
Nej, men
för att jag ska dumpa henne före mig?
Nej, men det måste ju finnas ett mer aktivt sätt att dumpa, fast så här, det är ju hon som ska flytta, inte du liksom.
Ja, men gör som i Kiruna och flyttar Stockholm till Göteborg.
Ja, där har vi det. Vi hade ju i alla fall en väldigt bra föreläsare nu häromdagen. Han pratade om ganska intressanta saker. Han är väldigt så här, han är en kille som har jobbat, han är så här serial entrepreneur, som bara liksom, han har varit med i Yahoo och liksom startat massa företag och bor i San Francisco och är riktigt så här inspirerande kille. Men han sa en grej som jag tror att du kanske kommer gilla, som han såg det ganska pragmatiskt just när man står inför ett vägskäl i livet, eller man vill lära sig någonting, eller det är någonting som man vill ta åt sig, som drivs av kanske ens nyfikenhet eller så. Så är det ofta tre saker då som stoppar den.
Och det här är om ganska... man blir stoppad då, menar du?
Ja, eller det är tre saker som kanske är i vägen utav att man gör någonting. Det behöver inte vara i vägen, men de är alltid involverade på något sätt.
Absolut, ja.
Och det här var då alltså tid, pengar och ens rädslor. Och det han menade på är att så här, men tid är liksom ingenting som, eller det är bullshit att kunna egentligen skylla ifrån sig att man inte har tid för saker, för att det går alltid att hacka tid på ett eller annat sätt. Och samma sak gäller liksom pengar på ett eller annat sätt. Han dök inte särskilt djupt in på det, men det intressanta han kom in på var just det här med rädslor. Som han då, han bad alla så här, ta fram penna och papper och så här, nu bara skriv ner de här 10 sakerna som that you are so afraid of. Det är ju lite så här, jag skrev ju givetvis ner 10 saker och det är inte skitlätt att dela med sig av sånt här. Och framförallt inte så här på en podd där alla får ta del av mina rädslor så där. Men jag tänkte ändå att jag ska göra det. Och jag kommer nog, jag kommer försöka fånga upp det i en poäng sen. Och jag får bara rabbla igenom dem här lite kort, så kan vi kanske prata om dem sen.
Absolut.
Nummer 1, misslyckas. 2, depression. Fattigdom. Framgång. Ansvar. Tappa kontroll, ormar, göra bort mig, inte avsluta saker jag påbörjar, inte leva upp till mig själv, vara själv. Ja, that's it. Vi kan stanna där. Det är ändå så här, grejen var väl så här, när vi var klara med det här, det var inte, vi trodde i alla fall inte att vi skulle behöva läsa upp det här, och det var inte riktigt meningen att alla skulle börja läsa upp sina rädslor. Men så fort någon började göra det, så blev det ju ganska tydligt att vi alla delar mer eller mindre på ganska många av de här rädslorna, och att det här kan kännas som ganska så här privata grejer som vi har inom oss, som vi inte riktigt vill dela med oss för att vi kan framstå som svagare än vad vi vill liksom. Men det som blev tydligt var ju att ju fler som började dela, desto lättare blev det för andra att dela de här rädslorna. Och det jag tror faktiskt att jag påpekat här förut i vår podcast, just att jag tror att det finns en väldigt stor fördel i att dela med sig av det man är rädd för, eller det man de här privata innersta tankarna som man kanske bara gör hos en psykolog, men att man faktiskt gör det med folk som är omkring en, som gör att man förstår var man är någonstans och kan dela med sig och på så vis utvecklas lättare liksom. Och jag tror att förr i tiden så var det ju, jag vet att mina föräldrar och, eller så här, den äldre generationen i alla fall, är väldigt så här, saker som är privat, de är privata, och det är ingenting man ska dela med sig av. Det ska hållas inom familjen kanske, eller så här, inom en viss sfär liksom. Men jag tror att det, om man flyttar det där privata in i ett mer offentligt forum, så kan man helt enkelt utvecklas mer effektivt.
Ja, och det är väl det vi gör lite i podden liksom.
Ja, jo, men precis. Och det känns jävligt bra på något sätt att kunna dela det här. Men det jag insåg såklart då när jag hade skrivit den här listan var ju att så här, saker och ting motsäger sig själv ganska tydligt i den här listan. Typ som, nej, men, jag är både rädd för att misslyckas och att ha framgång. Och att båda delarna däremot ligger i att kanske ta ansvar.
Ja, men precis. Men, ja, men precis vad jag tänkte när du läste upp dem. Dels, jag visste inte att du var rädd för ormar.
Ja.
Det hade ingen aning om.
Ja, det blev jävligt tydligt för mig när jag såg ett Dexter-avsnitt häromdagen, där ormar kryper ur magen. Och, shit, vad jag är rädd för ormar.
Men sen så tyckte jag det var intressant att du säger att det är att du är rädd för att göra bort dig. För du är ju en av dem, alltså jag kan ju förstå, jag gillar inte heller att göra bort mig framför folk som jag respekterar, eller framför folk som, alltså i jobbsituationer och så här vill man inte göra bort sig. Men jag tror ju att du och jag är personer som gärna gör bort oss eller bjuder på oss själva.
Jo, men där är ju ändå ganska bra skillnad på att bjuda på sig själv och att göra bort sig.
Ja, absolut. Men då förstår jag lite vad du menar. Men sen så, just det här misslyckande och det är ju helt självklart, det är jag också rädd för. Man är alltid rädd att misslyckas. Men det är väl ändå den enklaste rädslan att sätta sig över. För att om du inte försöker så misslyckas du ju automatiskt.
Exakt.
Men att nå framgång,
ja,
det är väldigt intressant tycker jag. Vad är det i det som du är rädd för?
Ja, alltså, ja, men det är lite som jag sa liksom, att så här, nu känns det som att jag alltid bouncear tillbaka på det, men jag tror att det kan vara just i den lite så här, inte uppåt perioden som jag är i nu, som jag kan vara rädd för att ja, men det är väl kanske mer så här framgång som jag inte förtjänar mer. Som så här, att så här hamna lite på bananskal på ställen där jag sen måste, där jag har ansvar som jag inte vet om jag kan bära.
Okej.
Och det är ju där, alltså allt det här är ju rädslor liksom, och rädslor är ju sånt som man kan skruva in sig i väldigt mycket.
Absolut. Jag säger inte att du behöver vara, det behöver inte vara rationella tankar när du pratar om vad man är rädd för. Det kan ju vara precis vad som helst. Men jag tyckte ändå att det var intressant att vara rädd för framgång när du ändå jobbar inom en bransch som är väldigt resultatbaserad. Alltså det du gör och tar fram mäts i hur bra den är, mäts i hur många som delar den eller ser den eller uppmärksammar och sen i slutändan köper eller beställer eller använder produkten som marknadsförs.
Ja, jo, precis.
Och där blir man, gör du ditt jobb bra så blir du automatiskt framgångsrik.
Mm. Ja, det är väl det att jag... Det här, ja, vi hade väldigt kort tid på oss att skriva de här och det var så här, vi skulle rabbla av dem. Men jag vet inte, det är någonting som ändå så här, jag tror just att hantera framgång och hantera mig själv med framgång kanske som så här, att vara att jag tror att det lätt skulle kunna vara så att jag tappar fotfäste med för mycket framgång.
Ja, men ja, det kan man ju, eller det kan jag förstå, eftersom att jag känner ju så här, skulle man nå sån framgång som, alltså når man sån framgång som Justin Bieber har.
Mm.
Alltså han är idag en av världens absolut största artister. Han kan inte gå någonstans. Han är inte en fri människa. Når du den typen av framgång, då skulle jag också vara rädd.
Ja, men fan, det blev ett långt avsnitt den här gången. Fan, trevligt för oss alla, kanske.
Vi får hoppas det i alla fall.
Jo, men fan, 41 avsnitt har vi. Och det känns bra. Det känns gött alltid så här när man har precis ett avsnitt bakom sig och kunna känna att så här, nu har vi liksom satt oss ner och vi har kunnat prata med varandra lite och kunnat reflektera, och särskilt när man känner att man kanske har kommit någonstans i en själv också.
Ja, men verkligen.
Tack vare det man har pratat om.
Och det har väl det här, ja, framförallt för mig kanske, men det här lovet har ju varit, eller den här påsken har varit väldigt... väldigt mycket av det som jag pratade om tidigare. Och jag har också börjat så här, ja, men när jag lyssnar på musik och har gått mina promenader genom stan och i parker, så märker jag hur mycket det betyder för mig. Alltså sommar, det finns ju sommarmusik. Du känner igen det.
Ja,
att det finns ackord som bara liksom är sommar.
Ja, men verkligen.
Man bara vet att till den musiken så kommer jag att skaffa mig bra sommarminnen.
Ja, det är så jävla sant. Och det finns så många låtar som bara är så träffande för det där. Som
jag... Precis, och jag har en låt som jag tänker att vi kan spela nu i slutet av den här podcasten när ni kanske vandrar genom sommar Stockholm och får era egna insikter och kanske träffar på, likt mig, någon som är från ert liv förr. Jag gick inte fram och hälsade på den här tjejen, men det kanske ni vågar göra och det kanske utvecklar er ännu mer. Men den låten vi ska lyssna på är en remix av Kygo, precis som jag pratade om för några veckor sedan, av en annan låt. Men det här är Benjamin Francis Leftwich. Låten heter Shine. Och till den här melodin så tycker jag att vi bara säger tack för det 41:a avsnittet av 150 kilo podcast. Och gå in och skriv till oss och berätta för oss vad ni tycker och tänker om dels det här avsnittet, men också podcasten i stort. Och om ni har några funderingar kring Stockholm, eller om ni har kommit på någonting briljant efter det här avsnittet om vad vi har pratat om, så skriv gärna till oss på, ja, ni kan mejla oss på gmail, då är det jockeochmagnus@gmail.com. annars kan ni bara kommentera på youtube.com/jockeochmagnus, eller så skriver ni under hashtaggen 150 kilo, så kommer vi höra av oss till er.
Ja, vi gillar verkligen att se när folk twittrar till oss eller delar var någonstans ni är när ni lyssnar på det här. Om det är innan ni går och lägger eller vad det kan vara.
Ja, verkligen. Och det tackar vi oerhört mycket för. Men då tycker absolut. Jag att vi säger tack så mycket och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Nästa vecka kommer jag vara i Berlin, kanske ligga i en park och spela in. Vi får se hur det blir.
Jäklar, vad härligt.
Ja,
du får inte glömma micken.
Nej, ja, det ska jag verkligen inte göra.
Perfekt.
Coolt.
Då hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Bra.
Puss.